God morgon och hjärtligt välkomna att lyssna till Radio Öckerö. Där vi då har två program att sända denna fredag. Först och främst ska vi sända veckans sista morgonandakt. Och det var så att det var Jocke Lundells tur här nu på fredagen. Men han ringde och hade tydligen blivit han ringde hit till studion och det hade tydligen blivit någon förväxling med datum där. Så att vi kommer att sända, göra en återutsändning eller vad man säger, en repris av en morgonandakt som Jocke Lundell här höll under maj månad. Så observera det att det är en repris. Ett nytt program i programserien Min musik kommer vi att sända 8:45 och det blir Morgan Mattsson som leder det här programmet naturligtvis. Och det blir tankar, reflektioner och välvald musik därtill. Däremellan, efter morgonandakt, så kommer vi ha en information kring kyrkovalet här i Svenska kyrkan. Öckerö församling, och det är Stefan Linderås som informerar. Då har vi fredagen den 19 september denna dag och det är Fredrika som har namnsdag. Vi säger grattis till er. Fredrika, det har ett germanskt ursprung. Det är väl Fredrik som är grunden där, och Fredrik betyder ju fredshärskare. Det är ofta krigiska influenser i namnen annars, men det här är fredshärskare. Och Fredrika tolkas då som fredsförstinna. Denna morgon så gick solen upp 6:51 och den går ner 19:22. Och prognosen för vädret då, jag har tittat på två olika internetprognoser lokalt över Öckerö-området. De är inte helt samstämmiga. Den ena säger mulet och kanske lite sol nu som bryter fram vid 8-tiden, och det är ju vid den här tiden då. Och den andra prognosen säger att det kommer bli lite halvklart och solen kommer att titta fram till åtminstone 11-tiden och sen blir det molnigt och mulet. Så vi får avvakta och se då vilken prognos som vinner här. Enligt vår väderstation här nu på Öckerö vattentorn så är medelvinden 9,6 sekundmeter. Och vindriktningen, den dominerande vindriktningen och senaste notering är en ren västlig vind. Och temperaturen, den har då nått upp till 16 grader. Nu lyssnar vi då till morgonandakt här. Varsågoda med Jocke Lundell.
Leading from sin, dude. Du har stora din trofasthet med Mia Fågel och Kajsa Mattsson. Jag tänkte att vi skulle börja i sportens värld idag. Jag pratade lite om Sven-Göran Eriksson som ju måste betraktas som Sveriges mest framgångsrika fotbollstränare. Det blir lite sportnörderi här för er som är bekanta med det. Jag ska försöka sätta in det i ett sammanhang. Han var väldigt framgångsrik tränare i Sverige och utomlands. Inte minst så vann han ju UEFA-kuppen med IFK Göteborg 1982. Och sen efter det så vann han ligatitlar i Italien, Portugal och han var förbundskapten för både England, Mexiko, Elfenbenskusten med mera. Han hade en lång och framgångsrik karriär, gick bort i augusti förra året. Han var ju berömd och känd och omtyckt för sin ledarstil där han verkligen såg människor. Han var väldigt omtalad och respekterad, det märkte man ju inte minst här när han blev sjuk i slutet och hur många som berättade och liksom vittnade om hans ledarstil. Han fick verkligen spelare och lag att växa med sitt värmländska lugn och sin blick för människor. En av hans assisterande tränare, Hasse Backe, som var tränare tillsammans med Svennis under många år i många olika länder, berättar att Svennis var alltid noga med att man skulle lära sig alla namn på alla spelare. Och det var inte så konstigt, det behöver man göra, men han tyckte också att vi skulle lära oss namnen på spelarnas fruar och spelarnas barn och kunna veta lite mer om spelarnas liv. Och det kunde ju Hasse Backe förstå på ett sätt. Men sen ville Svennis också att du ska lära dig namnen på alla som jobbar i en klubb. Och tränar man en sån stor klubb som Manchester City till exempel, där är tränaren ganska upphöjd och har sin egen, liksom, sitt eget kontor, han har kanske egen chaufför och liksom... Tränaren i Manchester City har ingen relation med städerskor, vaktmästare eller planskötare. Men för Svennis var det viktigt att man skulle lära sig namnen på alla som jobbade i föreningen. Hasse Backe tyckte det var jättejobbigt, men när han väl gjorde det så märkte han att det hände någonting. För att får man liksom bygga en enhet, ett team, ett lag, även med de som jobbar utanför fotbollsplanen, så blir det också väldigt tydligt på fotbollsplanen. Och det är ju också så att den här ledarstilen gjorde ju att när det väl var liksom lite stökigt eller lik dåligt i någon klubb eller något lag, då slöt sig alla kring Svennis och alla ställde upp på hans idéer och hans lag. Och det berättar ju många stora fotbollsspelare om efteråt att man ställde upp för Svennis och hans idéer. Och Svennis stora, liksom, stora kompetens var väl kanske inte det rent strategiska på planen, utan det var hur han var som ledare, att han såg människor och att han hälsade på dem, han frågade hur deras fruar, hur deras barn mådde och så vidare. Och jag tror det finns mycket att lära av det där, att bekräfta och kanske berömma varandra och att om vi ser någonting positivt så säg det och visa det. Och det är som att små saker kan betyda väldigt mycket i det här sammanhanget. Till exempel att när Svennis frågade om hur frun mådde eller hur barnet mådde eller hur det nu var. Så är det ju inga stora saker och man kan ibland tycka att lilla jag har svårt att påverka världen av mig själv. Men det är också omöjligt att inte påverka den världen som är runt omkring dig. Alltså din omgivning påverkar dig själv hela tiden oavsett om du tänker på det eller inte. Det sägs att i Moder Teresas hjälpcenter i Calcutta hänger en tavla där det står: vi kan inte göra några stora saker, bara små saker med kärlek. Och så tror jag att det är. Det finns undersökningar som visar att när vi får ha många positiva känsloupplevelser, alltså om vi får beröm, uppskattning och bekräftelse, så blir vi smartare, mer kreativa. Vi ser fler möjligheter och lär oss mer. Vi presterar bättre och samarbetar bättre. Vi till och med håller oss friskare och lever längre. Och när man har studerat arbetsgrupper så visar sig att det finns ett optimalt, liksom, positivitetsförhållande som är 3-1. Alltså vi behöver ha 3 gånger så mycket mer positiv än negativ kommunikation för att en grupp ska må bra och prestera så bra som möjligt. Det är ju så med oss människor att vi suger lätt åt oss negativa tankar medan det positiva bara rinner av. Äsch, tänker vi. Inte ska väl jag. Inte vad vill jag. Eller den här gamla trasan. Så vi behöver kompensera det här genom att ge 3 gånger så mycket positiv kommunikation eller positiv feedback som negativ feedback eller klagomål. Sen finns det ju lägen såklart då man behöver och ska vara kritisk, men det kan vara bra att liksom tänka in det här förhållandet. Paulus skriver ju ganska mycket om uppmuntran i Bibeln. Jag hittade enkelt ganska många bibelord. I första Thessalonikerbrevet kapitel 5 skriver han: därför ska ni uppmuntra varandra och bygga upp varandra så som ni gör. Och när jag tittade på vad han skriver i Hebreerbrevet 3 i den bibelöversättning som heter The Message, så står det så här: så länge det är idag för Gud ska ni fortsätta att peppa varandra så att synden inte gör er okänsliga och avtrubbade. Jag tycker det är ganska häftigt. Fortsätt att peppa varandra så att synden inte gör er okänsliga och avtrubbade. Och i Efesierbrevet så skriver han: tänk på vad du säger. Håll inne med elakheter och dumheter enligt The Message då. Säg bara saker som stärker varandra och låt varje ord bli en gåva. Tänk om vi kunde ha med oss det i mötet med de människor som vi har runt omkring oss. För jag är övertygad om att det här gäller inte bara arbetsgrupper och arbetsteam, utan jag tror det gäller oss i kyrkor och församlingar, i familjer och i alla andra olika sammanhang där vi möter människor. Kom ihåg, 3 positiva saker och 1 negativ.
Thank you.
Det var I Wish You Love med pianisten Jan Lundgren, dragspelaren Richard Gaiano och trumpetaren Paolo Fresco. Tänk om vi kunde se på oss själva med det här positivitetsförhållandet 3-1. Om vi hittar sätt att berömma oss själva och se på oss själva och vara lite mer snälla mot oss själva, så tror jag också att vi skulle må bättre. Att vi skulle liksom ge oss själva en slags positiv känsloupplevelse. Jag tror att vi alldeles för ofta tänker som negativa tankar om oss själva. Vilka vi är, vad vi kan, vad vi gör, hur vi ser ut kanske. Jag tror att Gud har en annan syn på oss. Och ett sätt att liksom komma i rätt liksom att komma in i rätt tankebana, tror jag, kan vara att träna sig i tacksamhet. Jag läste någonstans att i en av landstingets eller regionens vårdguider i Stockholm så citerade man forskning om tacksamhet. Människor som ofta uttrycker och formulerar tacksamhet visar sig må bättre, känna sig mer nöjda med livet än andra. Det stod så här att i ett experiment där deltagare varje dag fick anteckna saker de var tacksamma för, förbättrades deras humör avsevärt. Så plocka fram anteckningsboken idag när du ska gå och lägga dig och skriv ner 3 saker du har att vara tacksam för just idag, stod det i den här guiden. Och det är intressant att forskningen lyfter fram det som har varit en ganska självklar del av kyrkans tro i alla tider. Alltså att en präst eller predikant talar om värdet av att börja och sluta dagen med att tacka Gud, det är ju inte särskilt sensationellt i sig. Det intressanta är att det nu kommer samma budskap från fler håll och att forskningen liksom bekräftar att vi mår bra av det. Och att skriva ner sina tackbönor, precis som forskningen säger här, är det säkert en och annan som gör, men det är jag tror ett bra tips som är väl värt att ta vara på. Jag kanske tänker det oftare än vad jag gör det egentligen, men låt oss liksom peppa varandra och hjälpa varandra att känna, tänka och kanske skriva ner tacksamhet och vad vi är tacksamma för. Men i min värld blir det en fråga som hänger i luften när man läser den här forskningen. Det är ju frågan, vem är det jag ska tacka? Och för mig, för min del som har en kristen livsåskådning för oss i kyrkan, Så är det ju Gud som vi tackar. Vi kan, precis som det står i Saltaren, tacka Herren till han är god. Annars kanske tacket bara liksom försvinner ut i luften på något sätt. Sen kan vi fråga sig, har vi då något att vara tacksamma för? Och det är klart att det är inte alltid lätt att hitta liksom ämnen att vara tacksamma för. Jag tror att vi behöver liksom be Gud om hjälp att verkligen se och ta vara på de här små guldkornen i tillvaron. I boken Barn skriver till Gud så skriver en av författarna att han formulerar sin aftonbön så här: jag har blivit vänsterback idag, tack gode Gud. Att spela vänsterback kan man ju tycka är en ganska vardaglig händelse, men i det här vanliga och vardagliga fanns det för det här barnet också anledning att tacka Gud. Och nu är vi tillbaka i fotbollstemat igen, känner jag här. Jag tror det är viktigt att lyfta fram tacksamheten och få liksom en slags tacksam attityd till livet. Och jag tror att om vi kan träna oss det, så blir det kanske också lättare att ta oss igenom det som är jobbigt. Och liksom känna att vi får kraft och energi att orka och ta itu med det som tynger oss i vardagen. Och kanske ska vi också öva oss på att hitta 3 saker att vara tacksam för. Och kanske bara någon enda grej att klaga på eller vara liksom besvikna över. Precis som den här forskningen visar i förhållandet 3-1 där. Jag tror det. Kanske får det bli liksom dagens budskap till dig idag att hitta de här små tacksägelseämnena i livet. Och jag tror som sagt inte att det behöver vara något stort och märkvärdigt, även om det kan vara det också. Jag ska avsluta min lilla andakt här med en sång som handlar om tacksamhet. Sångerskan och låtskrivaren Natalie Lane ska sjunga. Hon sjunger på engelska och hon är inne på det här också. Att du behöver sakta ner i ditt liv och se dig omkring, så kommer du upptäcka mycket att vara tacksam för. saker som liksom ligger och väntar på att bli upptäckta sådär under ytan. Jag hade svårt att se det själv, men jag kan se det i dig. Gud, du lär mig att se det jag har att vara tacksam över i livet. Det var min andakt för idag. Gud välsigne din dag. It's not always easy to see the good when it doesn't look the way I think it should. I know what it feels like when a smile don't feel right. But even the stress of a million cares can't cover the blessings you put everywhere. It don't take rose-colored glasses to see the gold in the madness. I just gotta take time, slow down, take a moment to see it now. The little things are what it's all about, what it's all about.
Vi lyssnar till Radio Öckerö. Vi har sänt veckans sista morgonandakt. Den här veckan så är det Nimbuskyrkan på Öckerö som svarat för andakterna. Och vi säger då tack till Nanna Henning, Kajsa Wärling, Jocke Lundell och Jim Petersson för den här veckan. Och så hälsar vi då Philadelphia kyrkan på Öckerö välkomna att hålla morgonandakt på nästa vecka då. Och då på måndag lyssnar vi till Daniel Islander. Och sen får vi lyssna till flera olika röster från församlingen där under veckan. Vi ska ta med en information här nu i dels en pålysning om en ekumenisk gudstjänst nu på söndag den 21 september i Öckerö kyrka. Då är det ekumenisk gudstjänst med Rasmus Lindén, Magnus Vasenius, Britt-Marie Bäckström, Öckerö kyrkokör och medverkande från de olika församlingarna här i Öckerö kommun. Det står också att det blir mingelfika och möjlighet att boka lunch på Nimbus efteråt. Alltså nu på söndag 21 september klockan 11.00 i Öckerö kyrka. Ekumenisk gudstjänst. Hjärtligt välkomna till den samlingen där. 8.45 brukar vi sända min musik här. Det blir något senare, någon minut senare. För vi kommer nu att ha också ett inslag här när det gällde kyrkovalet här nu i Svenska kyrkan, Öckerö församling. Där valdagen är söndag den 21 september, men det går naturligtvis att förtidsrösta också. Vi ska lyssna strax till den informationen här.
Söndagen den 21 september är det åter dags för val till Svenska kyrkan. Det som ska utses i valet är beslutande i Svenska kyrkan på tre olika nivåer. Det är det lokala valet till kyrkofullmäktige i Öckerö församling där 29 ledamöter ska utses. I kyrkofullmäktigevalet har vi tre nomineringsgrupper som ställer upp. Det är borgerlig kristen samverkan, Socialdemokraterna och Vänstern i Svenska kyrkan. Det är också val till stiftsfullmäktige i Göteborgs stift och till kyrkomötet. Kyrkomötet är Svenska kyrkans högsta beslutande organ som beslutar om sådant som gäller för hela Svenska kyrkan. Det kan till exempel vara kyrkoordningen, det vill säga det som är Svenska kyrkans regelverk eller stadgar. Det kan vara psalmboken och ordning för gudstjänster. Stiftets och biskopens uppgift är bland annat att på olika sätt stödja församlingarna i deras verksamhet och att utöva tillsyn över församlingarna. I det valen finns det fler nomineringsgrupper som ställer upp. Hur gör man då för att rösta? Från och med måndag 8 september och fram till valdagen kan man förtidsrösta i församlingshemmet på Öckerö. Det är öppet alla dagar utom söndag och dessutom några kvällar. Information om öppettider med mera finns i församlingsbladet som delades ut i början av september. Informationen finns också på församlingens hemsida www.svenskakyrkan.se/Öckerö. Klicka sedan fram till kyrkoval. På röstkortet som alla röstberättigade ska ha fått i månadsskiftet augusti-september finns information om vilken vallokal man ska gå till på valdagen. Det går också att förtidsrösta med brev. Man behöver då ett så kallat brevröstningspaket. Det finns att hämta på pastorsexpeditionen, men det går också att ringa dit och beställa. Telefonnumret är 764-3100. På valdagen 21 september kan man rösta på 8 av våra öar. Öppettiderna varierar något. Vilka lokaler man kan rösta i och vilka tider det är öppna står på röstkortet. Och den informationen finns också på församlingens hemsida. I de flesta fall finns vallokalen i våra församlingshem. Röstningen i vallokal underlättas om röstkortet är med, men inget absolut krav. I röstningslokal däremot måste röstkortet vara med. Och väljaren ska alltid kunna legitimera sig. För den som inte kan ta sig till vallokalen finns möjlighet att rösta genom bud. Även då använder man det så kallade brevröstningspaketet som finns att hämta i vallokalen eller i Öckerö församlingshem. Varför är det då viktigt att rösta i kyrkovalet? Ja, genom valet har du som tillhör Svenska kyrkan en möjlighet att påverka vad kyrkan ska arbeta med. Du kan också med kryss på valsedeln lägga en personröst på någon eller några som du känner särskilt stort förtroende för. Man får markera upp till 3 personer på valsedeln. Genom att rösta i kyrkovalet är du med och påverkar och tar ansvar för Svenska kyrkan. Svenska kyrkan finns för människor när man behöver. Öckerö församling möter invånarna på öarna vid livets stora händelser. Dop, konfirmation, vigsel och begravning. Öckerö församling bedriver en omfattande verksamhet alla dagar i veckan året runt. Det är till exempel gudstjänster, barngrupper, heltidsförskola, körer för alla åldrar, konfirmander, gemenskapsträffar och mycket annat. Listan kan göras lång. Svenska kyrkan finns också till hands när någon drabbas av sorg eller av en kris av något slag. Då kan man vända sig till sin församling. Öckerö församling har ett ansvar för att vårda den del av kulturarvet som våra kyrkor utgör. Begravningsverksamheten och kyrkogårdarna är en uppgift som Svenska kyrkan sköter på uppdrag av staten. Thank you.
programansvariga för morgonandakterna och programmet Min musik i Radio Öckerud. Det är då Öckeröarnas kristna råd. Tack för att du är med och lyssnar troget till Radio Öckerö. Därmed så vill jag önska oss alla ett fint veckoslut och en trevlig helg. Men stanna kvar nu, för nu ska vi sända ett nytt avsnitt i programserien Min musik med Morgan Mattsson.